Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag tänkte att det skulle kunna vara intressant att prata om manlig och kvinnlig impotens. Och så började jag göra research om det här. Och det första jag läser är: orsakerna till kvinnlig sexuell dysfunktion är bristfälligt definierade. Och jag blir så förbannad, för återigen så visar det sig att forskningen, läkarvetenskapen, på något sätt skiter fullständigt i hur kvinnor mår, hur saker och ting påverkar kvinnor, och struntar i att forska i det och istället bara ägnar sig åt mannen och mannens funktion. För det finns hur mycket som helst att läsa om när inte penis fungerar som den ska. Doktor Mikael, skärpning.
Ja, nu är det inte jag som står för huvudsaken av den här forskningen eller bristen på forskning. Men det är så. Det har ju länge uppfattats som skamligt för kvinnor att prata om lust överhuvudtaget. Alltså om man går sett över tid. Så att ja, och dessutom mäter ofta vetenskapsmän gärna saker som går att mäta. Och är det någonting som går att mäta så är det manlig erektion.
Ah, där fick du till det. Men du, nu råder vi bot på det här eländet och pratar om både manlig och kvinnlig sexuell dysfunktion eller impotens, eller vad man nu vill kalla det för.
Yes, saker hänger ihop, så det ska vi göra. Avslutningsvis, så här är det.
Okej, doktor Mikael, ska vi ta det från början då?
Ja, det varför inte.
Vad är impotens?
Impotens är vad det gäller, alltså manlig eller kvinnlig.
Det måste ju finnas en definition av impotens. Är det när man inte får upp den? Är det liksom när man inte har lust? Är det när man inte blir våt? Alltså, vad är impotens?
Ja, definitionen på impotens, och nu är det ju då manlig impotens, och det tror jag nog man får, det är erektil dysfunktion eller en oförmåga att upprätthålla en erektion för tillfredsställande sexuell aktivitet.
Så att impotens, det ligger liksom i ordets natur, det handlar om att inte penis blir hård. Punkt.
Ja, det kan man säga.
Då finns det ju ingenting som heter kvinnlig impotens.
Egentligen inte, för då kommer man in på det här med libido, som det så fint heter, eller lusten. Ja, och får det. Det finns mängder av olika tillstånd där man har en sexuell dysfunktion, när det gör ont hos både mannen och kvinnan och den här typen. Det finns mycket sådana saker. Men sen har vi den här helt enkelt, alltså att penis inte blir hård, att man inte får upp den.
Och det är det som är impotens.
Det är det som är
lite
impotens.
Lite slarvigt säger man ju så här, impotent. Ja, men han är impotent. Fast man säger faktiskt aldrig så.
Och vad menar
man då bara att den inte blir hård?
Ja, det gör man. Men den kan ju bli det, men så mjuknar den fort och den räcker liksom inte till.
Nej, men precis.
Men när man används i dagligt bruk, om vi nu ska gå in på liksom lite det språkliga som man använder, så är det ju en oförmåga. Och är det ett positivt eller ett negativt ord?
Alltså, ja, det är väl ett negativt ord.
Fruktansvärt negativt land där du är oförmögen att göra någonting, ditten eller datten. Eller så kan du inte ens tillfredsställa din partner.
Ja, det där tror jag ligger väldigt mycket hos män.
Nej, det tror jag inte.
Jo, det tror jag visst.
Men ja, det
men
gör du
nu
säkert.
Nu är vi inne på andra spår.
Nu är vi inne på andra spår, för då kommer skuldfrågan fram. Och när vi nu pratar om kvinnor, och det, i dessa tider varm, så blir det ju, och då kommer man till skuld, och då kan, många gånger har man ju, vad det gäller infertilitetsutredningar, har man ju utgått ifrån att problemet ligger hos kvinnan. Varför kan du inte få barn? Alla de här. Det här skuldbeläggandet är ju väldigt vanligt. Eller om mannen är impotent, så är det, det här vet man alltså vetenskapligt och historiskt, alltså, så har kvinnorna av tradition tagit på sig det är jag som kvinna
inte
som inte är sexig nog.
Du tänker så.
Och så där, så att visst
skulle
är det
skulle aldrig falla mig in att tänka så.
Nej, men du har ett väldigt starkt självförtroende, men alla har inte det.
Nej, det har jag inte. Ja, men jag förstår vad du menar, det är klart att...
Men det finns en poäng, och det här har många bottnar, och jag tänkte vi skulle prata om det, för vi kommer komma in på porrsurfande, hypersexualitet. Vad är det för någonting? Men vad det gäller funktionen, så tänkte jag man rent fysiologiskt kunde förklara väldigt kort hur det funkar.
Okej, det ska vi absolut göra. Men då vill jag ha både den manliga funktionen och den kvinnliga. För det måste finnas någon slags motsvarighet till impotens hos kvinnor. Alltså mannen får inte upp den. Ja, kvinnan blir inte våt. Ja. Eller vad är liksom motsvarigheten? Vad är kvinnlig impotens?
Det ska jag förklara. Men en sak är säker. Ett stånd börjar i hjärnan. Och impotensen är ju ett ganska mycket ett åldersproblem. Men det som sker är att man blir attraherad av någonting. Till och med kanske bara i tanken. Jag har själv varit med om, det här är ju, alltså, jag har själv varit med om att tänkt mig till en orgasm. När jag var 17-18 år, då hade man den förmågan. Den förmågan
hyperkänslig.
Ja, exakt. Ja. Den förmågan har man inte längre. Alltså signalerna går, och vad är det då som händer? Jo, man får en relaxation av kärlen till penis.
Och det på svenska kallas en avslappning av kärlen.
Och då vidgar de sig. Ja. De är ihop strypta, och sen finns det olika ämnen som cirkulerar, och så slappnar de här kärlen av. För att det finns, och erektionen då uppkommer på grund av två saker. Ökat inflöde av blod, upp till 25 gånger så mycket som i vanliga fall, normalt. Och strypt avflöde. Så att när det rinner in mycket, så rinner det tillbaks lite. Och det är en kombination. Och då uppstår erektionen som sådan, då blir den hård. Och det här finns alltså naturliga cykler. Och det här tar man noga reda på vad det gäller utredning och sånt där. Om man nu har olika skäl, och det finns ett antal olika skäl till att man blir impotent, delvis impotent, ibland impotent, situationsimpotent, läkemedelsimpotent och så vidare.
Men du sa ju att en erektion börjar i huvudet.
Ja.
Så när erektionen inte funkar måste det ju kunna bero på massor med olika saker, inte bara på att det inte händer i huvudet.
Ja, precis. Och då har man de olika skälen till att man inte får det här svaret. Det finns endokrina sjukdomar, alltså hormonbristsjukdomar, som gör att lust inte uppstår, att de här signalerna inte blir så kraftiga. Till exempel testosteronbrist när man blir äldre. Halten sjunker efter 40 års ålder, men den räcker till för att få erektion, men inte för alla, för vissa är det så här. Det här har med sexualiteten att göra. Kvinnor har också testosteron, fast lägre nivåer. Det anses också spela viss roll. Sen har vi blod.
Men får jag fråga en sak, förlåt. Men när man har passerat 40 och så får man den här endokrina som gör att man får mindre lust, man är äldre, det är massa hormoner som påverkar.
Ja.
Är det så då att man har bara svårare att få stånd, eller är det så att man helt enkelt har mindre lust?
Det är oftast en kombination. För att de här hormonrubbningarna medför att det påverkar hjärnans sak. Det är ju så sammanstämt det här. Så att det påverkar lusten av det. Men det finns andra former. Men det här var den hormonella...
Ja, precis. Och då undrar jag. Det är ju en del av åldrandet, kan man ju säga.
Ja.
Ska man då försöka göra någonting åt detta? Alltså, ska man gå till en läkare och säga har mindre lust och blir mindre hård, ge mig ett hormon? Eller ska man bara så här acceptera att ja, det är så det är att bli äldre?
Jag tycker inte man ska acceptera det. Därför att sexualiteten har, för väldigt många människor, jag ska absolut inte säga alla, Men för väldigt många människor så står sexualiteten för en så stor del av livet och av samvaron. Nu behöver sexualitet finns ju utanför parrelationer självklart, det vet ju alla. Men i en parrelation så har man ett fungerande sex, så spelar det ganska liten roll, och då är det andra saker som är viktiga. Men har man icke fungerande sex, då är plötsligt den biten väldigt, väldigt stor och man lägger mycket av problemen där.
Så. Hur många gånger, om du tänker dig en parrelation i det här fallet då, hur många gånger i veckan ska man ligga med varandra för att det ska vara ett fungerande sexliv?
Och det kan upp till varje enskilt par naturligtvis.
Jag hade hoppats att du skulle säga ett antal, det hade varit mycket roligare.
Ja, men jag tror att det finns en lägsta gräns. Det kan jag säga av strikt, det vet jag som person och individ, jag kommer inte säga vilken. Men jag tror att principiellt sett en gång i veckan är ju trevligt. Men det är ju inte, jag vill ha varje dag, det säger ju alla, vilken tidning som helst. Och det visar ju vilken karakar du är och sånt där. Men ytterst få par som har sex varje dag. Och över tid, sen kan man ha det på semestern eller sånt där. Men jag brukar ju säga så här, att det är få saker man underskattar så mycket som sin alkoholkonsumtion. Och det är få saker man överskattar så mycket som sin sexuella förmåga.
Sant, gud vad roligt sagt.
Avslutningsvis, så här är det.
Vi var inne på impotens. Vi hamnade på någon helt annanstans. Ja. Det blev nästan filosofiskt här.
Ja.
Och det
vittnar om bredden på ämnet och vikten av det hela. Och just nu skulle vi vara lite mer bara den strikt fysiologiska problematiken.
Ja. Så att hormonproblem, det är en.
Ja.
Vad är det mer man kan bli impotent av som man? Vi pratar fortfarande manlig impotens.
Blodkärlsproblemen, alltså den arteriosklerosen. Med tanke på det jag berättade förut, att man måste öka flödet med 25 gånger, då vill det ju till att kärlen fungerar då. Har man då till exempel arterioskleros eller andra problem som vid diabetes till exempel, det är en välkänd problematik, så är det här någonting som stör mycket.
Men då vet man ju det. Då vet man ju om att man har någon slags sjukdom.
Eller är det så att insiktsfull är man inte. Som patient och människa så har man inte den. Ja, men jag har diabetes och du kan inte ställa. Det måste ju inte vara så. Utan då är man.
Nej, men jag tänker så här. Är det så att om du till exempel är impotent så kan det vara ett tecken på. Då behöver du kolla upp blodkärl och diabetes. Eller är det så att när man har kommit en bit in i sjukdomen.
Ja, det kommer man ju att göra. Är du 25 år och är plötsligt impotent, då pratar man om psykogena orsaker. Depression kanske, prestationsångest kanske, porrsurfning kanske. Det här är en faktor. Sen har vi de neurogena problemen. Och där kommer också diabetes in. Därför att diabetes är ju egentligen inte en sjukdom. Det är flera sjukdomar. Det är också en vaskulär sjukdom. En kärlsjukdom. En skada på små kärl. Styrningen av nervsignaler. Inte bara flödet av blod i penis. Utan att det är även känslan alltså. Sen har vi ryggmärgsskador. Olika trauma. Tidigare kirurgi. Och sånt där, inklusive, som jag ryser när jag hör det bara, i hela kroppen, penisförstoringsoperationer. Hur många av dessa har jag inte fått höra? Du har gått från en liten erigerad penis till en något större slapp.
Fast vänta lite, hur många är det som förstorar penisen egentligen? Alltså, är det så himla vanligt?
Det är inte helt i alla fall i Sverige så är det ju hundratals per år i Sverige. Och det här är någonting som jag liksom bara, gör det inte. Tipset är, gör det inte.
Operera inte.
Nej, alltså,
förstora inte penis.
Man dribblar med funktion. Men det är alltså, så känsliga grejer. Ja. Nerv och kärl skärs av utan att man ser det. Det är på mikronivå. Gör det inte. Men det här kan alltså uppstå också vid, ja, som jag sa, MS, vid trauma och vid ett annat stort problem också. Förstås. Tråkigt att prata om, men prostatacancer. Och behandlingen därefter.
Då har du tagit upp alla de fysiska orsakerna till.
Nej, jag har en kvar.
Berätta.
Och det är ju den som vi kallar den självförvållade eller iatrogena eller läkemedlet.
Mm-hmm.
Alltså det finns ju läkemedel då, till exempel en hel del antidepressiva. en hel del betablockerare som man använder sig av vid exempel högt blodtrycksbehandling. Mm. Och även såna här benzodiazepiner av ångestdämpan och sånt där. Detta sänker funktionsmöjligheterna alltså. Mm. Och till viss mån även lusten. Om man nu kommer till antidepressiva. Ja. Så att, som du hör, det är en hel räcka av olika skäl där man kan göra någonting åt det. Där det här inte bara är en samlevnadsproblematik. Och det här är inte bara... plötsligt så blir det inte... När jag gör det här, redogör för det här. För mig, som läkare, så ser jag det här plötsligt inte som en manlig och en kvinnlig problematik. Jag ser det som ett medicinsk dysfunktion på ett organ som inte fungerar som det ska. Mm. Men sen så kan man lägga, men du är ju man, det är lätt för dig, vi är intresserade av det. I vården, vi ser det ju som en, det här är någonting som stör en parrelation. Få män söker ju vård för att få hjälp mot sin impotens för att de ska vara hårda när de onanerar. De är få, men de finns och de kan ha
du
samma
menar,
rätt.
Precis. Män söker hjälp mot sin impotens
när man har en
relation som inte fungerar på grund av impotensen.
Eller vill ha en relation.
Ja,
och då finns det mängder, och det kan ju vara fullständigt centralt för en patient med MS som till exempel vill ha barn eller någon som är ryggmärgsskadad och jag vill ändå liksom kanske befrukta. Det räcker ju med om det funkar en gång i månaden eller en gång om året. Du kommer höra det sen när jag kommer till behandlingsalternativen.
Mm. Bara, men man vill att den ska. Mm.
Ja,
men
här pratar vi om stora saker.
Men sen är det så här, om man till exempel tar läkemedel, om man äter antidepressiv och så vidare, om man är deprimerad så kanske lusten inte är så stor i alla fall. Så att där kanske man får göra en avvägning helt enkelt.
Verkligen.
Vad är viktigast just nu? Liksom?
Ja, ja. Där har man till och med hittat i sin forskning, så finns, jag läste precis nyligen en intressant artikel från Karolinska där man har försökt med en ny preparat mot... en nedstämdhet och man fick ingen effekt, det var inget bra. Mm. Men höjde den sexuella lusten på kvinnor fantastiskt mycket.
Jaså?
Ja, har du hört?
Vad var det för medicin? Vad heter den?
Ja, just det. Men den hade andra biverkningar också, så att det finns, som jag sagt, det finns inga mediciner utan biverkningar. Men den är alltså registrerad utomlands då bytte man område.
Och ja, men så där gör de ju jämt.
Ja,
de
och så här, vi ska göra en mot det, men nu, då, och då riktar man in sig på hyposexuella syndrom, kvinnor och män då, och ger dem den här. Och då har det funkat mest
på kvinnor
i det här fallet då. Mm. Men det är som så vanligt vid många olika tillstånd. Alltså, fungerar medicinen på alla? Nej, det funkar bara på de som har en brist. Och det är ju nästan ett normalt, det är ju ett friskt beteende, tycker jag, ett mänskligt eller ur ett biologiskt perspektiv. Det blir inte roligare ju mer du tar för mycket.
Om du har brist så hjälper det. Om du inte har brist så gör det ingen skillnad.
Nej,
men jag förstår precis. Mm. Det är inte så att om du har en normal sexuell lust och så tar du den här medicinen som de då har forskat fram, så kommer du inte få en superstor sexuell lust.
Nej.
Utan den täpper till brister.
Ja.
Den är inte till för att maximera.
Nej.
Liksom.
Nej.
Det är lite som antidepressiva också. Det täpper till en brist på något.
Men du upplever inte eufori.
Men man blir inte skitlycklig om man är en normalglad och äter antidepressiva.
Precis, du blir mindre olycklig men du blir inte gladare. Säga.
Exakt, ja, men det var en bra förklaring tycker jag. Bara får jag gå tillbaka till en grej bara där med penisoperationerna. Jag fastnade där lite grann.
Ja.
När män gör en operation för att få en större penis, så får det väl ändå vara för att, tänker jag, då måste de ju ha ganska stora besvär eller komplex för att de har så liten.
Ja.
Och då kanske de har en sån här så kallad mikropenis som jag har läst om.
Ja.
Alltså den får ju vara väldigt liten för att man ska känna att det är så besvärligt så att man är beredd att göra en operation, eller?
Nej, det ska en man. Man ska nog inte uttala sig om vad man har för drivfjädrar.
Nej, men jag bara undrar om det är så. Och då tänker jag, kanske om den är så liten, kanske att det ändå betyder mycket för självkänslan att man får göra den här operationen.
Ja, visst. Och då ska man ju verkligen inte gå till någon kvacksalvare i något garage, som jag har berättat om tidigare. Utan det här ska ju, och då är det nog snarast en certifierade urologer som ska pyssla med det här. Mm. Folk som gör det här varje dag. Mm. För att återigen, det är så...
Men hur mycket större blir den?
Alltså det man gör är att du i stort sett förstorar den. Det finns ju olika varianter. Du kan dra ut penisen lite. För en tredjedel, en fjärdedel av svällkropparna sitter fast inne i bäckenet. Mm. Så att man kan dra ut dem. Så att säga, så de kommer utanför kroppen. Mm. Men då blir den lite vippigare. Den sitter inte så väldigt bra fast. Mm. Men den kan bli hård. Mm. Ändå fortfarande, den funktionen.
Ja, det är
men,
bra.
Ja, men
det är ju en fjärdedel större. Det är ändå ganska mycket.
Det kan ge lite grann. Men lite. Det här är inte mätter den stora grejen, utan man kan fylla den med fett. Och då fyller man ju med fett från den egna kroppen, så att du får en större penis i slak tillstånd.
Ah, så att den ser, ja, liksom.
Men då ser den, då slipper du skämmas i duschen när du står där, eller när det är kallt
skämmas
i vattnet.
Behöver man inte ändå.
Nej, men ja, det är lätt att säga till.
Nej, men jag fattar vad du menar. Ja. Men jag ville bara säga det. Då laborerar man med funktionen.
Ja, därför att du är inne i ett område som är väldigt innerverat, det vill säga rikt på nerver och kärl. Mm. Du ser inte ens när du... De är knappt så att de blöder inte om du skär av dem där. När du gör kirurgiskt en intervention kirurgiskt, du är där och petar, så är risken att du har sönder någonting mycket, mycket större.
Vi har ju kvar den stora, stora biten. Gissar jag. Jag sitter här och gissar hejvilt. Ja. De psykologiska orsakerna.
Ja, det är nog inte den stora biten. Utan den stora biten, man pratar ju om, och det här är ju väldigt svårt att mäta. Man säger, alltså 5-20% av alla män kommer någon gång att vara impotenta. Av alla levande män på jordens yta.
5-20%?
Ja.
Alla av fysiska anledningar eller av psykiska anledningar?
Totalt. Men återigen, har man gjort liksom epidemiologiska studier på hur utbrett det är, så kan man väl säga att 50% av män som är över 50 år har lett till måttlig impotens av och till. Och där finns ju några stora skurkar i dramat. Det enklaste och det vanligaste svaret är ju alkohol förstås. Mm. Det är ju riktigt prestationsnedsättande, fast man tror, eller alla andra utom jag då, tror motsatsen. Jag vet.
Ja, men där är det så här, precis, förståndet och liksom fysiken hänger inte riktigt ihop när man dricker alkohol.
Nej.
50% av alla män över 50 år är impotenta någon gång. Det är ändå inte så mycket. Jag trodde det var mycket mer. Jag trodde alla. Jag ska vara helt ärlig. Jag trodde att alla män var impotenta någon gång i sitt liv. Av psykiska orsaker, av fysiska orsaker, av ålder, alltså, av något skäl.
Av enskilda, det är väldigt svårt att fråga och ta reda på. Men ett problem är det. Och om man nu ska blanda in alkoholen också då, så blir det upp mot, nu dricker ju inte alla, men nu blir det, många blir det.
Eller nervositet för att de är unga, absolut, och det är nytt. Ja. Men vet jag, men jag menar, alla män har väl någon gång i livet kommer väl alla män att inte bli hård när de hade önskat att de blev det.
Säkert.
Jag vill bara, det tror jag.
Ja, det tror jag också. Jag kan intyga att det är så.
Ja, men det tror jag. Det vore skitkonstigt om inte.
Alltså.
Ja, precis. Men okej, då tittar vi på de psykologiska orsakerna till manlig impotens.
Ja, och där har vi då alltså prestationsbiten. Man vill leverera mer än vad man kan leverera. Man får någon form av psykisk blockering.
Mm.
Sen har vi depressionen, där man är nedstämd och hela livet. Och då inbjuder det inte till att jag är väldigt ledsen. Jag tycker inte livet är värt att leva, men ligga vilja. Den gruppen, det blir det ju inte. Och sen har vi en mindre grej som är väldigt, väldigt outredd. Och det är då, som jag nämnde förut, alltså det här med porrsurfandet, när man har en hypersexualitet nästan. Och nu pratar jag inte om den som tittar på porr på datorn, utan den som tillbringar det här, påverkar vardagen. Man tillbringar nästan sin vakna tid och tittar på det här. Och då är det ju snarare, det är inte sexuella lusten, utan det anses ju vara en ångest som driver det här istället.
Mm.
Så då kommer man in lite i en annan kategori av problematik.
Men vänta, så att ett överdrivet porrsurfande tyder på är liksom ångestdriven och inte lustdriven.
Ja, precis.
Och det gör att man i riktig relation, alltså, kan bli impotent.
Absolut. Alltså, vi ökar kraven. Och då kommer vi fram till det här som är så typiskt för människan. Vi är så fantastiskt anpassningsbara. Och om du då till exempel tittar på porr 8 timmar om dagen, då kommer du kräva mer och mer för att få dig sexuellt intresserad. Mm. För de flesta. Det räcker inte. Du blir avtrubbad.
Vi blir avtrubbade?
Ja.
Vad intressant. Ja.
Och jag kan inte nog betona med det här. Jag sitter ju här som 60-åring nästan själv. Och om man tittar tillbaka. Och då spelar alla saker roll. Och hur man förstärker sin sexuella ett par gör. Alltså, skoja till det lite. Sexuell erfarenhet kan vara att göra på något annat sätt. Gör lite roligare. Det är en del. Det är ett naturligt också åldrande. Då menar jag inte bara det biologiska åldrandet, utan parets åldrande tillsammans.
Att man hittar på nya roliga saker.
Gör någonting kul. Gör någonting
vad
nytt.
Vadå till exempel?
Ja, det får bli nästa program.
Nej, men det kan väl bara... Men jag bara typ såhär, åh älskling, nu när vi har fyllt 60 ska vi inte kluta oss och spela rollspel.
Exakt,
typ så. Det var det du gillade. Det var det du ville.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Okay.
Avslutningsvis, så här är det.
Men du, om man nu man är fysiskt frisk, man har liksom kollat upp blodkärl och allting, man har inte opererats, man har inte MS, man äter inga läkemedel, men man har svårt att få upp den. Man förknippar det med någon slags prestationsångest. Vad gör man då?
Då söker man hjälp för det här och man börjar, alltså det finns ju speciella mottagningar, man kan faktiskt börja hos en vanlig distriktsläkare, och det har man nog gjort om man har kommit så långt som du beskriver, för det finns grundläggande grejer som ska redas ut först. Ja. Man ska ta en sexualanamnes, man ska kolla en så enkel fråga som är jättebra, jättebra fråga. Och vad är det? Har du morgonstånd? Ja eller nej?
Om man har morgonstånd, om då?
Det, ja, alltså då fungerar den rent mekaniskt, om man nu säger, eller fysiologiskt. Mm. Då finns det kärl. Alltså,
blodflödet funkar som det ska.
Blodflödet funkar, känseln funkar. Vi har ju alltså erektion någonstans 2, 3, 4 gånger per natt. Mm. Alla män då. Vilket för mig osökt in på kvinnor. Har de morgonstånd, tror? Ja, det kan man ju undra om de ändå inte, de säger här. För att nu är det så här, att vad finns det för likheter? Du var inne på det själva, är det bara en grej? Är det impotens bara att penisen ska stå eller inte? Mm. Alltså, det finns ju svällkroppar, klitoris svullnar ju.
Ja.
Och yttre blygdläppar svullnar.
Ja, men det var därför jag tänkte att man kunde prata om kvinnlig impotens.
Ja,
att det också
det
skulle
vi.
Finnas.
Ja, det gör vi. Det gör
ja,
vi.
Men om klitoris ja. Inte svullnar, om svällkropparna, ja, förstår du, om ja. Det inte finns och då motsvarande
kikade, då? Ja, då kikade jag på det där. Och måste ju ge dig lite rätt, det är smärtsamt, men jag gör det. Det finns väldigt... det finns ju väldigt lite skrivet. Men det kan nog vara så att även kvinnor kan ha motsvarigheten till morgonstånd.
Och hur yttrar sig den?
En förstorad klitoris förstås.
Hänger det ihop med någon slags lust eller är det en ren fysisk reaktion? Förstår vad jag menar?
Det anses vara en testning. Att man rebootar systemet, för att använda dataspråk.
Så män får morgonstånd för att systemet rebootar sig?
Ja, liksom, ja, det är en funktionskontroll.
Man vaknar, ja, man ser, öppnar ögonen, det, man får en hård penis.
Nej, det gör man inte. Man får det innan. Man vaknar med den. Men också, nej, man vaknar med den. Inte, okay. Liksom, det är inte så att du vaknar och blir hård, utan du är hård när du vaknar. Sen har du spelat det
alltid? Förlåt att
nej,
jag frågar.
Inte alltid. Men sen så är du kissnöd också när du vaknar. Och då blir det en viss mekanisk tryck ifrån urinblåsan på nervtrådar som gör att du, sådär. Så det finns många faktorer som samverkar.
Hur ofta ska man ha morgonstånd då för att man ska veta att penisen funkar som den ska?
Ja,
rent fysiskt.
Två
i veckan.
I veckan? Ja. Nej, alltså du har ju en gång.
Förlåt, jag har ingen penis, jag har ingen aning.
Nej, det är skrämmande av din okunskap, men jag försöker hjälpa dig.
Det är svårt att veta, man aldrig har haft morgonstånd.
Aldrig?
Nej.
Det var ju lite spännande. Undrar ju om du har haft det eller inte. Jag frågar ju dig snarare.
Ja, men det vet jag ju inte. Ja. Ett kvinnligt morgonstånd i så fall, motsvarigheten, det kan vi ta reda på. Eller det är väl ingen som vill veta det, jag mår på morgnarna. Men,
nej, men om kvinnor i allmänhet har det så här.
Ja, men lyssna nu. Ja. För du sa så här, en koll som man kan göra själv, det är att kolla om man har morgonstånd. Ja. Om man har morgonstånd så är det i alla fall... Så funkar den rent fysiskt.
Det kan man nog, då finns det... Ja.
Okej, men samtidigt så sa du då, män har inte morgonstånd varje morgon.
Alltså man har erektion under sömnen, det har de...
Men det kan man ju inte kolla, då sover man ju, Mikael.
Det kan man visst kolla. Det finns instrument för sånt, det kan jag ju lova dig. Men jag sa att, men grejen är där frågan utspann sig, hur tar man reda på om man har en dysfunktion, man är inte nöjd med sin potens, vad kan man göra? Och då kommer man få den här frågan, och det här kan man ju som följa upp, man kan se om man har det. Det finns ju mätinstrument, jättefina små pyttesmå elektroder som man kan mäta, som om de dras isär mer än en millimeter, så kan man registrera det hur lätt som helst.
Vadå, du menar att men då får man gå till en läkare och så får man hem en maskin?
Ja, typ så. Typ så, man får inte hem den, men ja. Så det kommer, men det, vad jag menar är att det här ska utredas då. Det är de här bitarna som man ska göra, det är där man börjar. Och ta reda på, liksom, vad är mitt problem? Ja. Och då, återigen så är jag 20 år, är jag 30 år, är jag 40 år, är jag 50 år och prostataopererad? Alltså sådana här saker. Så att, ja, man kan absolut vända sig till sjukvården och det finns mycket att göra. Men det kan ju bli så att om man har en ständig problematik, att då är det framförallt då urologspecialister man ska vända sig till.
Men du, om vi tittar då närmare på kvinnans nu ska vi se, vad sa du? Kvinnans morgonstånd.
Ja,
det var lite intressant.
Ja, och det finns ju väldigt lite skrivet om detta.
Såklart, eftersom det krävs, men det kan att vara forskarna så, skulle det, forska på kvinnor, vilket forskarna inte. Jag är så förbannad.
Nej, men jag tycker att forskarna gör rätt. Man ska forska, man får börja med att forska om det folk klagar, det som man upplever som ett problem. Och man just morgonståndet, är ju alltså, har man ett problem så är det ju där man ska lägga fokus.
Jo, jag förstår det, men det vore ju väldigt intressant om man också faktiskt forskade mer på kvinnors sexualitet.
Ja, det håller jag med dig om.
Ja, överlag kan jag tycka. Överlag så tycker jag man kan forska mer på kvinnor, eftersom man nästan uteslutande har forskat på män historiskt, så vet man ju väldigt mycket om män när det gäller allt. Och nu pratar jag om så här, hjärtinfarkter och grejer. Där har man ju forskat på män. Det behövs ju mer forskning på kvinnor. Vi är ju inte identiska.
Nej, precis.
Och det behöver man ju faktiskt börja reda ut.
Nu är det ju inte det här ett opinionsbildande program. Utan
nej,
det här är ju
jag ville bara ha det sagt. Ja, jag ville bara säga det.
Ja, och det fick du. Och det fick du. Jag är ju väldigt mycket för det här att, vi försöker berätta vad vi liksom står. Och jag kan ju inte ta av liksom ansvar för bristen på forskning av kvinnors sexualliv.
Nej, men du kan ju hålla med mig så att vi tillsammans kan driva frågan. Du får berätta först bara det här med kvinnligt morgonstånd.
Alltså det finns en naturlig variation i svullnaden av svällkropparna, och det är rimligt att anta att kvinnors lust är lika stor som mäns lust, men de utmärker ju sig på ett olika sätt. Vi ska inte gå in på alla faser och sånt där, men det är ju alltså vad det gäller orgasm, vad det gäller sexualitet och sånt där, så finns det ju, alltså det har med ökat blodflöde att göra. Allt ifrån att brösten svullnar till bröstvårtorna blir förhårdna. Det är ju nerv- och kärlmedierat. Mm. Alltså så att allt det här finns ju, det är bara att vi är olika biologiska varelser.
Du har ju gjort klart att det inte finns en kvinnlig impotens. Men om vi ändå pratar om en kvinnlig sexuell dysfunktion då? Om vi pratar om det.
Ja. Alltså det finns ganska lite gjort om man tänker sig det hormonberoende då, och den här bristen på lust och sånt där liknande för, som för mannen. Men just då efter klimakteriet när östrogennivåerna går ner och man får torra slemhinnor, så är det, då blir det inte lätt för kvinnan. Men det är det visst. Det har visat sig nu från nya studier att vad det gäller en kvinna som är efter klimakteriet som blir upphetsad, hon får samma våta slida som hon fick innan klimakteriet. Så det där är en myt att det skulle bara vara torrt och inte gå att samla på grund av detta. Utan så är, visar det sig vara. Även om man har torra och lite sköra slemhinnor naturligt, så finns fortfarande det här ökade flödet. Sexualiteten, lusten finns kvar. Och det har man ju inte trott. Och det här med avtrubbning och sånt där. Så där vill jag liksom förstärka att det är absolut inte liksom något som måste försvinna med åldern. Men kan vara lite trögare, kan ta lite längre tid.
Men du, jag har också hört en annan så här, brukar man ju säga att kvinnor 40 plus, de minsann, de blir så upphetsade. Är det också en myt då? Det är ingen skillnad egentligen.
Alltså det är återigen, men det här är ju väldigt hormonstyrt och sånt där, och det beror sig på, jag har inte läst någonting.
Har du hört det också?
Jo, jag har hört det också, men jag kan bara bekräfta motsatsen. Det vill säga att det finns ingenting som säger att mannens sexuella drift eller önskan om lust är större.
Om vi pratar om kvinnlig impotens, sa du, det finns ju inte exakt så som det finns för män. Men däremot om du pratar om sexuell dysfunktion hos kvinnor, hur ser den ut?
Alltså vad det gäller de olika orsakerna till det finns en psykologiska faktorer naturligtvis som är väldigt betydelsefulla. De medicinska orsakerna, de är ju liknande det här med påverkan på kärl, läkemedel som stör och såna här saker. Det liknar mannen, undantaget själva det här.
Själva erektionen.
Ja, precis. Så där finns
det påverkar lusten och det påverkar fuktigheten och svullnaden i underlivet. Och så.
Ja, så där finns de sakerna hänger ihop. Och där har man alltså hormonstörningar på olika, det måste inte bara vara östrogen, utan kvinnor har ju testosteron också. Mm. Så att där finns det ju en likhet, fast effekterna blir olika eftersom vi ser olika ut.
Men de psykologiska orsakerna då, till att man inte har lust? Ja, det är många kvinnor som jag pratar med som berättar om en liksom brist på lust. De vill inte.
Nej, och den finns både för män och kvinnor, att man inte vill. Och det är ju, men då är det väldigt multifaktoriellt. Det är många saker med samma partner, samma sätt, inget initiativ, ingen uppskattning, ingen önskan om intimitet, en dålig relation. Allt det här hänger ihop.
Trötthet,
depression, alla de här
bitarna. Stress.
Ja, och verkligen. Mm.
Så det är det som gör att man inte vill. Så egentligen men är det så att kvinnor och män har lika mycket lust?
Ja, och man har ju trott återigen att det ska vara att män är mer lustfyllda eller kåtare än kvinnor. Men det är nog inte på det sättet alls, utan man har. Men sen är det givet så många andra förutsättningar i livet som påverkar också om man blir upphetsad, om man blir tänd eller inte. Och vilken situation. Och återigen vill jag verkligen stressa detta med att allt sex måste inte vara penetration. All intimitet, det finns så många olika varianter på det också. Där, alltså det är när två vill tillsammans.
När två vill tyst tillsammans. Ja. Vad rolig du är. Men du, så vi har lika mycket lust kan man säga då.
Ja.
Det är grund. Alltså sen är det ju naturligtvis variationer på individnivå. Ja. Men det finns ingen så här.
Nej.
Man har inte kunnat forska fram någon skillnad mellan kvinnor och män vad gäller liksom storleken på lusten.
Nej, myten var ju att
män vill mer.
Män vill mer i unga år och är mer påträngande, men det har nog med
sociala faktorer.
Och såna här saker.
Är mer accepterat eller har varit?
Har varit och är nog fortfarande tyvärr.
Ja, det beror på vilken generation du pratar om, tror jag.
Ja, men jag tror att Sverige där tror jag vi har, trots alla kampanjer och det som pågår i Sverige just nu med MeToo, Never Again och No More och allt vad det heter, så tror jag ur ett globalt perspektiv har vi kommit långt. Hur dystert det än kan låta. Mm. Så det är min erfarenhet när man kommer till andra länder.
Men vi har lika mycket, förlåt att jag bara trampar vidare här. Det är ett jätteviktigt samtal. Men jag är väldigt inne på det här fysiska. Vi har lika mycket lust oavsett om vi är kvinnor eller män.
Ja.
Är det på något sätt, nästa myt är ju då, det är svårare för kvinnor att få orgasm.
Alltså det man är ganska ensam är att det tar, när allting fungerar som det ska, så tar det längre tid.
Det tar längre tid för kvinnor.
Ja. Okay. Och sen finns det en massa andra tillstånd med prematurer, utlösning och sådana här saker när det går för fort och det går direkt och man inte kan hålla sig. Och det finns,
är det vanligare hos männen och kvinnor?
Ja, det är det. Ja, och det. Men det är strikt, du har utlösning baklänges kan du ha faktiskt.
Vad är det för något?
Ja, retrograd ejakulation, det töms, det går en annan väg.
Vadå, du kommer men det sprutar inte ut?
Ja.
Men det sprutar fast in?
Ja.
Wow, vart tar det vägen då?
Urinblåsa.
Är det farligt?
Nej, inte farligt men tråkigt.
gör man någonting och det är något helt annat.
Ja,
men man gör någonting åt det.
Ja,
vi kan prata om det sen.
Ja.
Men man blir nyfiken.
Ja, visst det.
Man blir väldigt
nyfiken.
Det
kan komma i ett nytt program, förstår du.
Ja, men okej.
Men jag tänkte vi skulle komma lite på vad kan man göra då?
Åt impotens?
Ja.
Vad kan man göra då, doktor Mika?
När du ändå frågar så, då kommer vi ju alltså in på det här med vad är det som sker med de här olika läkemedlen, sildenafil, alla dessa afiler. Ni känner igen namnen säkert, det är Viagra och det är Cialis och det finns...
Är det det du pratar om? Gud, jag trodde du... Ja. Förlåt, jag hängde inte alls med.
Ja, men det finns... Och vad är det som sker? Och det här är ju alltså på kärlnivå. Man tar en tablett som då ökar möjligheterna till relaxation av de här kärlen jag talade om inledningsvis. Så du kan alltså öka...
Kärlen slappnar av, och blodet flyter ut.
Rinner in och rinner ut mindre. Och då finns det olika varianter. Bara som har, en del som har effekt efter redan 30-60 minuter. Mm. Några som kan ha effekt efter 2 timmar. Men kan sitta i upp mot 36 timmar. Effekten kan vara kvar över ett dygn. Mm. Och sådana här saker. Så det finns en hel del att göra. Utöver det så kan man tänka sig att man smörjer in med vissa speciella ämnen, prostaglandiner heter de och sånt där, i urinröret och på detta sätt kan få en erektion. Mm. Man kan tänka sig injektion med en mycket tunn nål direkt i svällkropparna så kan man få, och det här fungerar för en del. Och jag vill igen säga att man tycker, för den som har ett normalt fungerande så tycker man, är de inte klok? Pratar man om att någon frivilligt vill att man ska sticka en nål i snoppen?
Mm.
Ja, det pratar vi om. Och då har vi där igen vikten av att jag har sagt det så många gånger i många av våra poddar att jag bedömer människor men jag dömer dem inte. Jag har inte gått i det alla andras skor utan så att, men det här går att göra.
Man det är väl jättebra att det går att göra någonting. Men jag måste bara fråga så här. Om man till exempel tänker sig att man har erektionsproblem som man och så vill man att relationen ska få ha den här sexuella biten, den är viktig och så äter man Viagra.
Ja.
Inga konstigheter. Superbra. Men måste man inte först reda ut vad det beror på så att man inte liksom, alltså så att man inte pressar upp penis till att bli hård.
Nej,
fast man egentligen har något fysiskt problem som man borde ta hand om. Förstår jag menar? Att...
Ja, men det så gör vi ofta inom sjukvården att vi tar behandlingen efter vi har fått diagnosen. Så, att naturligtvis...
så när får man Viagra?
Alltså när man har utrett och man ser på vilken basis det ligger, när det är en kärlproblematik som man tror, när man har uteslutit hormonella störningar, när man har uteslutit alltså kirurgisk effekt, när man har uteslutit alltså andra saker, så säger man det här kan man pröva och det funkar
Förlåt, det funkar inte för alla.
Nej, det funkar inte för alla.
Viagra.
Eller Cialis då, säger jag, för det är ju inte samma sak. Utan de har olika effekter och olika. Det som skiljer mest är något som vi kallar för farmakodynamik eller hur läkemedlet tas om hand i kroppen.
Men du, jag måste bara fråga en sak. Om man då om det beror på till exempel prestationsångest att du inte får erektion som man, att du inte blir hård, då kan man ju också kanske ta Viagra. Alltså, och så funkar det.
Ja, precis. Men då det är nog inte det första man försöker med då. Utan då försöker man ju reda ut liksom, i vilka situationer, vilka relationer, vad är det som gör att, vad är orsaken. Då är det ju triggningen som är felaktig. Det man ska komma ihåg är att man tar de här olika potenshöjarna så får man ju inte erektion av dem. Det får du först efter kontakt, alltså. Du måste manipulera med könsorganet för att få det.
Ja,
du måste ta på dig.
Ja, men precis.
Eller någon annan gör det då för att erektionen ska uppstå.
Precis,
själva tabletten.
Tabletten gör inte att det blir hård.
Att du bara den reser upp, nej.
Men om du tar tabletten så är det lättare för den att bli hård för att du har hela det här
blodflödet. Om du har sexuellt stimuli.
Exakt.
Om du har sexuellt, så är det.
Ja, men om du bara gosar lite.
Ja. Så att det är viktigt att man förstår det där. Alltså hur det hela fungerar.
Mm. Men finns det några problem med Viagra? Alltså kan man få några biverkningar av det?
Ja, verkligen. Och då kommer vi osökt in på en liten historia jag var med om. Som är både rar och söt och sorglig och allting samtidigt. Mm. Jag hade en finsk patient en gång. Inte alls länge sedan, som fyllde 70 år.
Aha.
Och han hade kärlkramp. Men okay. Inte så farligt och sånt där. Men nu när han fyllde 70 år så skulle han fira. Så han firade och han tog 3 stycken Viagra-tabletter och 2 rejäla suprar. Och så hade han lite ont i bröstet så han tog också sina hjärtmediciner. Och han fick ju ett fruktansvärt blodtrycksfall och hjärtinfarkt av detta. Och det blev, så det vart inte någon bra 70-års... utan, och det märkliga var i den här situationen som jag tyckte då var lite tragikomisk. Det var att hela 70-årskalaset, alla var med. Vi är inne på intensiven. Det stod 12 man där inne. Och hustrun också. Inne vid säng. Vi brukar ju ta in dem 2 i taget och något sånt där.
Ja.
Men där stod alla. Och alla visste att det här var liksom en Viagra-intox. Alltså, och han hade druckit sprit för att han tyckte att det ville han göra. Ja. Han blev glad av detta. Och så, hade han tagit sina tabletter. Och så
för att han ville...
För att nu vill han visa upp... Nu ska han... Hustrun och jag, vi har...
Alltså, men uppenbarligen, 3 tabletter, hade det inte räckt med en?
Jo, precis, minst. Det hade nog räckt sådär. Men så här var det som blev. Men han ville liksom slå på stort. Och det här är ju det vanliga. Alltså, hur många gånger har vi pratat om det här? Att tar man en tablett eller ett, vad det nu är för någonting, så blir det ju 3 gånger så var man att ta 3 gånger så mycket. Och så är det ju i biologiska sammanhang aldrig.
Mm.
Så att han fick faktiskt en liten hjärtinfarkt, den här mannen. Men det gick bra för han och det här gick ur. Men han krävde intensivvård i 2 dygn. Så att det var lite misslyckad den här.
Gud,
och hustrun, ja, och så hade han dåligt samvete för att inte han och hustrun hade sex och han hade sett fram emot det här länge. Och han tänkte att nu ska jag till. Han hade ju inte en sån här jättedysfunktion i alla fall då. Enligt,
men kunde, om han hade tagit en, hade det gått bra då?
Det hade det förmodligen gjort och då skulle han ju ha låtit bli alkoholen dessutom. Men för han förknippar väl detta med, och nu är vi där igen, jag kan inte döma honom. Han ville så gärna och han tyckte att det skulle bli kul. Men det som jag tyckte var skojigt var det enorma deltagande, empatin jag fick från hela festsällskapet. Alla var upprymda och oroliga samtidigt. De stod där 12 stycken. Hur gick det med Viagra och Olli?
Liksom, ja. Nej, men nu sa du namnet, det får du inte göra.
Det är ett annat.
Jaha, okej. Okay, du hittade på. Ja. Det tyckte jag var en fin historia.
Ja.
Men du, det är en sak som jag tycker är synd. Och det är liksom att det här... Sexualitet är ju så privat och det ska det ju absolut vara. Men det gör också att det blir någonting som man inte pratar om. Jag tänker att det ligger ju i allas... I en relation så ligger det ju i bådas intresse att det funkar så bra som möjligt för båda. Förstår jag menar?
Ja.
Att det är ju tråkigt om man... Om
det är
inte
så laddat.
Ja, precis.
Alltså att
det är
man
det
inte duger. Det här, tänk om jag inte duger. Tänk om jag inte ser tillräckligt fin.
Och mannen får prestationsångest för att han inte blir hård. Och kvinnan får prestationsångest för att hon tror att det beror på henne att mannen inte blir hård. Det blir liksom det blir en skitdålig ond cirkel.
Ja, och det bästa är ju att prata om det. Men det är inte så lätt, för det är känsligt. Och man känner sig... Det är den här, och det är därför vi pratar så mycket om det. Jag tycker att man ska försöka. Och det finns ju saker att göra på olika sätt. Och kanske kan man inte ha sin sexualitet på samma sätt som när man var 20-åring. Men när den här problematiken tilltar genom livet. Men man kan ha den. Och man kan få försöka på olika sätt. Och det vittnar igen om hur... Alltså, något av det grundläggande här. Alltså, som en, så här är det. Det finns... annan sex än ren penetration. Pröva intimitet också.
Men doktor Mikael, om man är i den situationen så finns det någon så här outtalad tågordning. Förstår jag menar? Att du säger så här, men man kan ju ha intimitet, men då måste man ju ha kommit överens på något sätt. Då måste man ju prata om det. Man måste komma överens om att det är okej.
Okay.
För annars väntar man ju på att det ska gå sin gilla gång. Och då är det lite penetration och så är det lite orgasm och sen är det lite trötthet.
Och det vittnar om återigen hur stort det här problemet är och hur vanligt det ändå är.
Ja, men då måste man ju prata om det.
Ja, och det måste man. Det är lätt att säga, men svårt att göra.
Men då får man väl helt enkelt komma på, kanske att om mannen har svårt med erektion, då kanske kvinnan kan säga så här: hör du kanske inte är supersugen just nu, men jag är, så vi kan väl göra någonting annat. Alltså bara för att avdramatisera.
Ja, att det finns andra alternativ. Och man kan göra på ett annat sätt. Ja. Eller vad vill du göra?
Eller att mannen säger så här: du,
gör så här eller nu gör
så knas. Där. Vad säger du om att, kan jag få tillfredsställa dig på något annat sätt? För att den här verkar ju inte vara på humör.
Ja,
alltså
typ
att man
så.
Kan lite så här skoja om det och lite så här inte vara så himla... Ja.
Jag håller med dig i sak, men det är inte alldeles enkelt. Jag vill bara liksom att jag förstår att det är svårt. Jag skulle själv tycka att fasen var synd att det inte...
Men
att
kan
jag
du inte säga fick... det? Ja. Åh nej, vad synd att den där killen skulle lägga ner just idag när jag så himla gärna vill ha dig.
Ja, just det. Ja, det är ju väldigt vanligt att man pratar om penisen i tredje person.
Vadå, är det inte det?
Jo, enormt vanligt.
Nej, men jag tänker att men då kan man ju garva åt det lite grann.
Ja, just det. Men ibland är ju saker allvarliga. Då kan man problemlösning också. Så här, men vad ska vi göra? Vad kan jag göra för dig? Eller vad kan du göra för mig? Ja. Eller kan vi göra på det här sättet? Söker du hjälp? Jag följer med dig eller jag följer inte med dig. Vilket man nu vill. Eller sånt där. Alltså, det har det där med toleransen.
Man kan köpa lite leksaker kanske. Så kan mannen tillfredsställa kvinnan oavsett om han blir hård eller inte. Eller mannen om det är en homosexuell relation. Ja. Eller...
Ja, det spelar ju ingen roll, men man kan göra man kan förhöra sig för gentemot den andra parten. Ja.
Så här är det.
All sex handlar inte bara om penetration. Det finns mycket intima saker som går att göra i alla fall. Så här är det. Prata, prata, prata. Fråga efter vad den andra tycker om och berätta vad du själv vill.
Impotens kan man prata om hur mycket som helst, men egentligen det mest spännande, det är ju nästan när det landar i relationen mellan människor. Det är ju det som är det intressanta. Alltså man kan ju lösa vad som helst i en relation.
Ja, och när man och hur ofta man missförstår varandra och man tror man vet vad den andra vill och har fel. Mm. Fråga är ibland lösningen. Prata.
Och våga berätta. Ja, som sagt, lättare sagt än gjort kanske, men förhoppningsvis så har vi hjälpt någon på vägen. I Läkarpodden, som ni alltid kan mejla till på läkarpodden@tv4.se. Ni kan komma med input, förslag på ämnen eller frågor, vad ni vill. Vi finns där hela tiden och läser varenda mejl som ni skickar. Ni hittar mer information om ni klickar in er på Läkarpoddens sida på tv4.se/läkarpodden och vi finns alltid på Instagram på Läkarpoddens Insta. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram.
Kram så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.